Jag heter Wally Skoon, för ni som är nya. Urban Sister är med idag. Hälsade på henne tidigare. Och de satt på varsin ände av bänken. Nu sitter de lite närmare, så det är bra. Ni är bara två, sa han. Okej. Först och främst tackar Gud för en underbar julkonsert igår kväll. Många fina samtal med folk. Många som har aldrig varit i kyrkan förut. Den man som bodde i Holsbybrunn här, och farmor bodde där och där och där, och han bor i Åseda nu. Och jag sa, men har du varit där förut? Nej, det är första gången jag har satt foten i kyrkan. Så han hörde evangeliet, så tack. Det var jättebra. Prisa Herren så där. Tack för förbön och stöd på olika sätt. Vi hade lånat Roland till och med, så han var med. Bra. Lucia. Det är svårt. Omöjligt att tänka på Lucia utan att tänka på Peter Karangi. Han var från Afrika, en elev på skolan för många år sedan. Och vi gjorde Lucia-tåget in i rummen, ja, från Afrika nu. Mycket vidskeppliga och så vidare, ja, trots att han var troende. Men när vi kom in i hans rum mitt i natten, ja, vit kläd och ljus i hår och allt det här. Och hans ögon, han trodde att han var i himlen. Han var livsrädd. Vad är det här? Har jag dött? Vad har hänt? Vad har hänt? Så han, jag glömmer det aldrig. Det var spännande. För oss, inte för honom. Okej. När det gäller dagens text, det finns flera olika texter som handlar om Johannes döparen. Och jag har valt den här texten som är från Johannes 3, där Johannes säger att jag är brudgummens vän. Och vad det innebär detta har vi inte den minsta aning om vi inte läser lite utanför Bibeln. Så Martin, min assistent här, ska dela ut studieblad till er som vill ha det. Jag tror det finns ungefär 25, så en till varje par eller de som kan läsa. Det är bra. Och meningen med det här är att ni tar hem den och läsa under årets gång. Göm inte dem under tidningarna och sånt. Så kommer Gud genom den heliga anden naturligtvis att lära er mer och mer om vad innehållet betyder här. Brudgummens vän. Det är väldigt intressant. Och Martin kommer att läsa ett par bibeltext också. Så småningom. Johannes evangeliet, kapitel 3, vers 22-36. Det är en lång del här, men det är viktigt att vi läser det tillsammans. Jag, Bertil, har du den texten? För Martin är fortfarande upptagen. Om du kan läsa det, tack.
Johannes 3 och 22. Därefter begav sig Jesus med sina lärjungar till Judén, och där vistades han en tid med dem och döpte. Men också Johannes döpte i Arnon nära Salim. Där fanns det gott om att folk kom dit och blev döpta. Johannes hade ännu inte blivit kastad i fängelse. Då uppstod en tvist mellan några av Johannes lärjungar och en jude om reningen. De gick till Johannes och sa: Rabbi, han som var hos dig på andra sidan Jordan och som du vittnar om, han döper och alla går till honom. Johannes svarade: ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa: jag är inte Messias, jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden, men brudgummens vän som står där och hör honom gläder sig innerligt över brudgummens röst. Den glädjen har jag nu helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Ska jag vända blad här. Den som kommer ovanifrån är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden. Och av jorden talar han. Den som kommer från himlen är över alla. Vad han har sett och hört vittnar han om. Hans vittnesbörd tar ingen emot. Den som tar emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann. Den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin ande utan att mäta. Fadern älskar sonen. Allt har han lagt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Amen.
Fint, tack så mycket. Vi kan göra det vidare till Martin, för han ska läsa lite till. Först och främst, det handlar om dopet, som det står klart här. En väldigt känslig ämne i vissa sammanhang. Johannes dop och Jesu dop. Vad är skillnaden? Vattnet? Formalitet? För det var en tvist här mellan Johannes lärjungarna och en jude om reningen. Vattnet var väldigt viktigt i den tiden. Och det är viktigt för oss också naturligtvis att dricka. Men inte på det sättet när det gäller vissa vanor som de hade. Att tvätta här och tvätta där och göra det och det och det. Så att döpa, det var väldigt intressant här. Och det är skillnaden mellan Jesu dop och Johannes dop. Det måste vi förstå lite grann. Ja. Att Johannes pratar om omvändelse. Dopet i sig själv är inte så viktigt. Ja. Jag hoppas jag inte förlorar medlemskap för det. Men dopet i sig själv är inte så viktigt. Ja. För dopet betyder någonting i den tiden. Jag vet inte vad det ibland betyder idag. Det är svårt att säga. Är det medlemskap i kyrkan eller efter man konfirmerar sig eller så vidare. Det är, ibland är det svårt att veta meningen bakom dopet. Men i detta fallet, Johannes predikade omvändelse. Först och främst. Och sen kan man bli döpt. Vad är dopet egentligen? I vems namn? Auktoritet sker dopet. Dopet var inte en kristen uppfinning. Det måste vi förstå. Dopet fanns innan kristna fanns. Jag säger, va? Det kan det vara sant? Ja? Ska jag riva min certifikat? Nej, gör inte det. Men dopet fanns som en ritual innan kristna fanns. När ska man döpas då innan kristna fanns på jorden? Ja? Vi har hur många olika klubbar här i Vetlanda? Rotary och Lions and är det fler. Om du ska vara medlem i Rotary måste du gå till de som är ansvariga och säga jag vill vara med i Rotary. Aha. Då säger de, ta den här hem, läs igenom det här och säg om du är överens med allt som vi står för och vad vi gör och så vidare. Sen kommer du tillbaka och sen kan vi prata om nästa steg. Så om jag går hem och tar det här och säger då är jag överens med allt det här. Jag vill vara en av er. Jag vill vara lik er. Jag vill göra det som ni gör. Okej, om det är sant. Och sista steget är att de tar mig till någon vatten. Inte precis rinnande vatten som djurna, men vatten som är blöt. Så de tar det till mig och sen ska de döpa mig. Det har inget med Kristi kropp att göra. Det har ingenting med kristen tron att göra. Det var liksom sista steget att jag offentligt visade att jag är inte längre ingenting. Jag är nu med Rotary. Eller jag är nu har jag kan visa vem jag är nu. För jag är Rotary. Jag gör det som de gör. Jag tänker som de tänker och så vidare och så vidare. Så dopet fanns innan kristna fanns. Så vi måste förstå att någonting måste hända innan man blir döpt. Jag kan inte gå till Rotary, så jag vill vara en Rotary. Men har du läst? Nej, jag vill inte läsa det. Men då kan du inte vara med. Punkt slut. Om du vill inte vara en anhängare, om du vill inte vara överens om vad vi gör här, kan du inte vara med. Vi ska inte döpa dig. Alla organisationer, även idag, har någon sorts invigningsprocedur som man följer. Särskilt the Masonic. Det heter frimurarna. Oj, 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 vad de har för invigningsritualer och sånt. Jag hoppas det. Ja, vi pratar om det senare. Men i alla fall, alla organisationer har någon sorts invigningsprocedur som man följer. Även kristna. Så när kristna kom, då tänkte de, aha, det här formalitet eller det här passar till oss. Liksom. Att Paulus säger i Efesierbrevet överallt, ni var där. Ni tillhörde mörkets rike, nu är ni i ljusets rike. Ni var det, nu är ni det. och som bevis, men om ni vill vittna offentligt vad ni har gjort, vad ni har blivit i Kristus som en ny människa, andra Korintherbrevet 5 och så vidare, en ny skapelse, då kan ni visa det, att ni vill offentligt visa er en tro genom att bli döpt. Så vi har, och vi måste vara lite försiktiga här som kristna i den här generationen, att vi personligen tycker jag har lagt alldeles för mycket betoning på dopet och inte på lärjungaskap. När Jesus gav den befallningen, så gå ut och, vad sa han, Bertil? Okej. Okay. Gör alla till lärjungar och döper dem i mitt namn. Man måste vara döpt i någon sorts namn. Man är Rotary, vad är det nu? Du har blivit döpt. Ja, men vad är du? Vem är du? Ingen aning. Nej, du måste ha någon sorts identitet. Annars skulle du aldrig döpas. Så Jesus sa, gå ut och gör alla till min lärjungar. Och som sagt, en personlig övertygelse här, eller att vi sätter alldeles för mycket betoning för dopet och väldigt lite på lärjungaskap. Det är ingen hemlighet att många, många ungdomar efter de har blivit konfirmerade och döpt, hej då, liksom att de försvinner. Det finns inte i kyrkan längre. Många ungdomar. Tyvärr är så. Varför? Lärjungaskapsprocessen. Om jag ska vara Rotary, det är meningen att jag ska vara där varje torsdag. Knut är det? Måndag är det nu. Okej. Okay. Ja, jag vet att Knut är med det. Eller hur? På måndagar ska man vara där om man kan. Ja. Och man ska hänga med liksom allt som Rotary står för. Ja. Men lärjungaskap inom Kristi kropp är oerhört viktigt. Ja. Och dopet är en offentlig signal eller tecken att jag har blivit frälst. Jag har omvänt mig. Ja. Jag följer Jesus nu. Och det är så jätteviktigt. Matteus, om ni har på pappret där, titta på Matteus 3, 7 och 8. Situation här. Och en sak är klart efter vi läser versen här. När Johannes döpte där vid Jordanen, då kom fariseer och sadduceer liksom. Och de kom för att bli döpta av honom. Varför det? Varför tänkte de att de kunde döpas av Johannes? Jo, för andra gör det det. Ja, vad är det för betydelse om jag döper mig av honom? För jag har redan blivit döpt och det. Jag tillhör flera organisationer som döper. Det har ingen stor betydelse. Så Johannes döpas också. Och den är väldigt klart att Johannes har inte varit till Fackelbärnes bibelskola och lärt sig hur man diplomatiskt vittnar för människor. Så man inte ska förstöra deras självförtroende och allt det här liksom. Så han har ingen bibelskolcertifikat, den saken är klar. Men han sa det till dem, ni huggorms, ni, wow. Vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande? Han var inte alls snäll. Snäll? Vi pratar om synd, vi pratar om hyckleri här, vi pratar om det största möjliga synd mot Jesus. Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen och sen. Så bär den frukt av ni har blivit omvänt, att jag följer Jesus, jag lever ett liv med Jesus, och sen så småningom kan man bli döpt. Som ett tecken liksom att jag följer Jesus. Så som sagt, det är en personlig sak, ni behöver inte tro det om ni inte vill, ha ingen betydelse. Men vi måste vara försiktiga. Att dopet kan hända lite för fort ibland utan bevis att vi följer Jesus. Det är lite farligt att göra det tvärtom. Men Johannes pratar om omvändelse. Han visste inte mycket om den helige ande än. Hans lärjungar visste ingenting om det. Vi har ingen bevis i Nya Testamentet att Jesus och Johannes träffades innan dopet. Vi skulle tänka, jo, kanske de gjorde det, men de skickade, vad heter det, ombudsmän till varandra. Johannes skickade sin lärjunge till Jesus och Jesus och så vidare. Så de pratade med varandra på det sättet. Men Som sagt, vi har ingen bevis alls att de träffade varandra. De var släkt naturligtvis, men vi har släkt här i Sverige som vi säger kanske en gång i 20 år. Liksom. Så att Johannes och Jesus träffades och pratade om det här, jag tvivlar på det. Men i alla fall, då, när Jesus kom för att döpas, då är de tillsammans. Så mycket vet vi. Ja. Och sen såg Johannes, han säger, andra evangelier säger inte det, men att den duva som kom, liksom den heliga ande som kom på Jesus och en röst sa, du är min son. Och jag är nöjd med dig som min son. Ja. Så det till Johannes, wow, vad är detta för något? Ja? Är det någonting helt nytt? Ja? Någonting, den heliga ande, vad är det för något? Ja? Så Johannes predikade fram till liksom omvändelse. Och sen vad hände efteråt? Ja? Och då kom Jesus och blev döpt och så vidare. Och vi vet hur det gick till. Ja? Men Martin ville läsa Johannes 14, 15-18.
Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er.
Så det var helt nytt för Johannes. Och hans liv, ja, han levde inte så många år efter det heller, tyvärr. Men han, om den heliga ande, han predikade om omvändelse, vilken är absolut nödvändig om man ska tro på Jesus. Omvändelse från det till det. Absolut nödvändig. Men det finns ett steg efter. Och det gäller naturligtvis den heliga ande och vad Jesus skulle komma och säga. Så nu står Jesus framför lärjungarna. Och han säger till dem, han stod framför dem i Johannes 14 och 13, sista dagarna, you know, innan korsfästelsen och så vidare. Och han står där och säger, jag ska inte vara med er längre. Jag sa, var ska ni? Var ska du åka någonstans? Får vi följa med? Nej, du får inte följa med mig just på den här resan. Ne? Det är bara jag som... Ja, men jag kommer tillbaka. Åh, vad bra. Hur länge ska du vara borta? Sätt dig själv i den här situationen, i samtal med Jesus. Aha, du ska åka, men du kommer tillbaka. Ja, jag kommer tillbaka. Men hur långt ska du vara borta? Jag tänkte, vad är det här? Men jag kommer tillbaka, och den heliga ande som är med er. Är han här? Ja. Är han med oss? De har aldrig hört talas om det här väldigt mycket. Den heliga, han är med er. Vadå med er? Ja, är han med mig? Och snart ska han vara i er. Helt nytt för dem. Du kunde inte begripa vad han pratade om. Den heliga ande är med oss. Jag ska åka, men jag kommer tillbaka. Vi ska återkomma. Fadern och jag och den heliga ande. Och vi ska ta vår boning i er. Ja. En gång till. Nej, det räcker. För ni kan inte förstå allt som jag säger just nu, men ni kommer att förstå det. Så Johannes döparen undervisade och predikade om omvändelse. Guds rike är nära. Jesus kommer naturligtvis, och han är redan där, men riket ska komma. Så den heliga ande, Jesus började undervisa om den heliga ande, trots att hans lärjungar förstod det inte heller. Så frågan är, vad är jag i den här proceduren här? Apostlagärningarna 18 till exempel. Apollos och, jag vet jag säger det här fel, Priscilla och Aquila. Okej, okay. Lite annorlunda. Okej, okay. De predikade. Men Apollos predikade också. Men i det sammanhanget var att Apollos predikade, om vi kan säga, Johannes dop, omvändelse, men inte mycket mer, för han visste inte mer om den heliga ande som ska komma. Så Priscilla och Aquila, tog honom till en liten fika och sa, vet du vad, det finns lite mer efter vad du har predikat. Nu kan du också lära dig om den heliga ande som ska komma. Och så det blir intressant. Och han var väldigt villig att lyssna och säga, wow, fantastiskt. Jag glömmer aldrig när jag satt på tåg på väg till Tyskland många år sedan. Och jag var så andlig att jag hade Bibeln ute och läste Bibeln. Och det var en kvinna som satt tvärs över i kupén där. Och vi började prata och hon var troende. Hon var kristen. Och hon gav väldigt bra muntlig bevis liksom, pratade om församling och kyrkan och allt det här. Och sen vi började prata om den heliga ande. Och hennes ansikte var... Jag sa, förlåt, har du inte hört mycket om den heliga ande? Nej, det har jag inte. Okej, det är samma situation här. Apollos predikade och undervisade om det här och fick höra om den heliga ande. Aha. Så han är här och han kommer och så vidare. Jo, det gör han. Så jag hade ett fint samtal med den här kvinnan. Och när jag berättade mer om just texten som Jesus, Johannes 14 och så vidare. Du skulle se hennes ansikte. Jaha, är det det som har skett? Nu förstår jag. Den heliga ande hade redan naturligtvis bo i henne. Och nu vet hon mer om den heliga ande. Aha, du kunde se liksom det här glädje som kom över hennes ansikte. Wow, är det den heliga ande? Är det därför det? Så det var jättefint samtal med henne. Men hon har aldrig hört mycket om den heliga ande. Men för Johannes och Jesus, vem ska vi följa? Vem har sista ordet? Vem är Guds representant? Vi följer Johannes. Tvivlade Johannes ibland angående Jesus? Jo, det gjorde han. Tyvärr. Det skulle vi ha gjort också. Men han, vi har just läst. Jag har sagt till er att jag är inte Messias. Men samtidigt, dagen innan han blir halshuggad. Han skickade lärjungen igen och säger, fråga honom, är du han som ska komma? Så den sista minuten liksom var det fortfarande lite tvivel i hans hjärta. Och det har vi alla, mer eller mindre, ibland. Att vi tvivlar på det i vårt kristna livet. Så det var ingen liten sak för Johannes att säga, nej, jag är inte Messias. Vilken frestelse är nästa raden här. Vad säger han själv? Jag säger, vilken frestelse för Johannes. Johannes, är du Messias? Bra att du frågade mig, jag tänkte precis. Jaha, är jag Messias? Jag har många som följer mig. Vilken frestelse. Djävulen sa, säg att du är Messias. Tala om för dem att du är. You're the big boy, big shot, you're the one. Ja. Tala om att du är Messias. Vilken frestelse för honom att ha någon konkurrens mellan honom och Jesus. Men i ödmjukhet, all ödmjukhet, han sa, nej, det är jag inte. Det är jag inte. Han förstod sin roll i Guds försoningsplan trots att han tvivlade i den sista. Jo, vilken skådespelare i detta drama när det gäller deras roll, brudgummen, bruden, brudgummens vän och föräldrarna och så vidare. Så det är 3:28 i Johannes, där vi har redan varit. 3:28, jag läste det en gång till här. För då sa Johannes att ni kan själv vittna om att jag sa det. Jag är inte Messias. Jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden. Det var ingen... Ja, det var en intressant påstående, men det förstår vi, eller? Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän som står där och hör honom glädjer sig innerligt över brudgummens röst. Det glädje har jag nu helt och fullt. Det är för att jag inte är dugg om man inte läser lite i bakgrunden här. Skådespelarna i det här drama, brudgummens vän och föräldrar. Det måste vara här. Brudgummens vän, han är utsedd av brudgummens far och har fullmakt att skriva kontrakt med brudens far eller representant. Jag har satt i parentes vanligtvis kvinnorna. Hur många har vigt bort ett barn här? Bertil, Gift bort, ja. Inte skänk bort. Gift bort. Ja. Och så, ja, jag har begärt Bertil och Robert att när jag säger helt fel får någon sorts signal. Okej. Så gift bort ett barn. Du har, hur många? Tre? Fyra? Fem? Alla är gifta. Bertil, en personlig fråga. Vad har du för roll i deras i bröllopet där? Var det nära noll eller? Ja, precis, ja. Men ibland tror jag att oss män, vi har en roll i det här bröllopet. Nej, det har vi inte. Det är bara, okej, gör det, okej. Men officiellt måste pappan till brudgummens pappa måste skriva någon sorts kontrakt med brudens föräldrar, pappa. Trots att bakom kulisserna, varför sa jag det för många år sedan? Jag sa kolosserna. Och där, då tittade Robert. Huh? Men bakom kulisserna är det mycket snack i tältet mellan mamma och pappa. Så pappa måste skriva på kontraktet. Och det händer så här. Att bruden måste köpas och priset måste avtalas mellan båda partnerna. När jag gifte mig med Donna, min pappa hade pratat med Donnas pappa och det gällde fem kameler, två hästar och kyckling och så vidare. Liksom allt. Så hon var dyr att betala för henne. Jo, så var det på den tiden att man gjorde ett avtal mellan föräldrarna här. Och om de var överens, det var inte så populär att födde, ha en liten flicka som barn, men samtidigt, men pappa har ingen annan val. Om de var gifta sig, då betyder det pengar, kameler och allt annat. Ja. Så, men brudgummens vän, vad gör han? Brudgummens vän, och där sa Johannes, jag är brudgummens vän. Ja, men vem är det? Om jag är pappa och jag ska gifta bort min dotter. Och jag har någon annan, säger Martin. Jag säger Martin, han jobbar för mig. Och jag sa Martin, du tar det här kontraktet till brudens föräldrar och säger vem representant de har. Och säger till att de möter allting. Och vi gör allt i ordning och bröllop och fest och allt möjligt. Och din uppgift är att du går till brudens familj och det. Och så när allt är klart, hon är utklädd sig så mycket juveleri. Och föräldrarna, förlåt att jag måste säga det, men det inkluderar näsring. Okej, så Sara, nej, det ska inte göra. Men bruden alltid hennes klädsel och juveleri och så vidare. Så Martins jobb var att säga till att allt var ordnat. Okej, och sen han ska lyssna. Allt är klart här, men nu kommer brudgummen. Och när Martin hör brudgummens röst att han kommer, då säger han, he step aside, säger vi undan eller? Och sen träffas de och de är gifta. Så därför säger Johannes, han måste bli större och jag mindre. Min roll som brudgummens vän är nu klart. Bruden och brudgummen har träffats. Kontraktet är klart. Hej då, lycka till på smekmånaden och så vidare. Så Johannes, men varför sa han det? Jag är brudgummens vän. Vad menar han? Vem är bruden? Vem är brudgummen? Och självklart brudgummen är Jesus själv. Ja, men vem är bruden då? Vi pratar teologi nu, tack och lov. Men i detta fallet kan vi säga att är det Kristi kropp? Johannes, spelar han en roll som den heliga ande? För det står här på pappret att Efesierbrevet 4:30. Att den heliga ande är för oss som en sigill. När du kom till tro, inte när du döptes, förlåt om jag säger det, men jag vet att det finns stor skillnad mellan hur man tänker om dopet. En del tror att man blir frälst genom dopet. Och det håller vi, jag är inte med. Så när du kom till tro på Jesus Kristus som din personliga frälsare, då fick du en stämpel, sigill av Gud, den heliga ande. Okay. Han stämplade dig, eller vad säger man, med den heliga ande. Så du är hans. Han har fört dig in i så kallat i Kristi brud, Kristi kropp. Så vad händer då? När Jesus kommer tillbaka, vilken vi har sjungit om och så vidare och tro på, den heliga andes roll, han ska se till att vi kommer till bröllopet. Att vi möter brudgummen. Och när vi möter honom, då är hans roll inte så viktig just då. Men det är därför jag har sagt på pappret här att den sista paragrafen är, Gud heter den heliga ande som en sigill till Kristus kommer tillbaka för att ta emot sin brud. Då är den heliga ande tjänst på jorden fullbordad. När det har med kristna att göra. Det innebär att den heliga ande är arbetslös, knappt. Han fortfarande jobbar med icke-kristna i världen och så vidare. För han lever naturligtvis, han är Guds ande. Så han aldrig sitter ner och säger det färdigt. Men i detta fallet, när han presenterar bruden och brudgummen i den stora festen som vi har med Jesus. När, det får vi se. Men det blir spännande. Den saken är klar. Men paradoxen här. Min pappa betalade liksom Dannes pappa för henne. Men inte i detta fallet. Gud, fadern, har satt priset för sin egen sons brud, Kristi kropp. Sonen själv ska ge sitt liv för sin blivande fru. Wow. Jesus själv blev priset för mig och dig så vi kunde vara med i Kristi kropp. Tänk att han offrade sig själv. Inte någonting annat. Inte en bil eller inte kameler och sånt. Nej, han, Gud satt priset. Jesus Kristus själv. Så priset är betalt. Så det är inte frågan om vi kan betala genom våra gärningar. Det är inte frågan om vi har tillräckligt med goda gärningar så att Gud accepterar mig och tar emot mig. Nej, tack och lov. Jag har ingenting med detta att göra. Då är vi inne i Efesierbrevet 2, 8 och 9. Det är Guds nåd naturligtvis. Att vi kan bli kallade för Guds barn. Och han tar emot oss. Så tänk att vi tillhör Kristi kropp. Tänk att vi är Kristi brud. Och blivande, som sagt, äktenskap och fest och allt vad det innebär. Så det var otroligt viktigt vad Johannes sa, trots att han förstod inte allting när han sa det. Han måste bli större och jag måste dra mig tillbaka. Och det finns naturligtvis en personlig tillämpning till det i vardagslivet. I vardagslivet, det måste vara så att Jesus är allt i allo. Vi har sjungit det många, många gånger. Och vi måste dra oss tillbaka när det gäller köttets kraft och så vidare. Och han blir allt i allt. Så det är mycket att tillämpa här. Men tack och lov, priset är betalt. Vi är en del av Kristi brud. Det är fantastiskt. Och pappa har betalt priset med sin egen son. Och den heliga ande bor i oss nu. Tack och lov, som Guds sigill. Och då är det säkert och klart. Ingen mer oro, ingen mer liksom tvivel. Är jag med Gud? Jo, du är med. Är jag med i Kristi kropp? Är jag med som en brud? Jo, det är du. Hur vet jag det? För den heliga ande bor i dig. Han är den handpenning. Okej, tills Jesus kommer och hämtar oss. Och han aldrig liksom går tillbaka på vad han har sagt. Ska vi prisa honom tillsammans? Jesus, ibland är svårt att förstå att du satt priset så högt. Att vi kunde inte betala, men du har betalt priset för oss. Och vi ber som Johannes, Gud, att vi Trots att vi ibland tvivlar på det och det. Tack Gud att du står ut med oss. Du förstår att vi är ibland så svaga att vi vet inte om vi ska till vänster eller höger. Men en sak Gud hjälper oss att förstå att vi måste vara mindre. Och du större i vår liv. I vardagslivet Gud. Tack för din tålamod. Tack för ett underbart firande just nu att du har kommit. Och tagit på dig mänsklig gestalt. Så att du kan bo i oss som vår frälsare. Vi prisar och tackar dig Gud. I Jesu namn. Amen.